Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Jag heter Mats Fryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Denna strålande sommardag.
Ja, vilket väder det är.
Ja, det är jättefint. Och jag häller precis upp en flaska Riesling, men inte min vana trogen en tysk, utan jag hittade att den, jag tror det är en Riesling i alla fall, ett italienskt Marine Lange Bianco 2016 från Fontefredda. Aldrig prövat tidigare, vet faktiskt inte var jag fått den från, men jag hittade den i vinkylen. Något du druckit någon gång?
Nej, jag har druckit flera viner av Fontefredda, men inte deras Riesling. Utan de har ju även Barolo och Barbaresco som jag har druckit. Men vi har ju vår stora midsommarspecial idag. Vi har aldrig riktigt pratat om midsommar på riktigt.
Nej, för första året vi körde podden, då satte vi igång först på hösten efter att sommaren var förbi. Andra året med podden, då var det ett uppehåll under sommaren som började redan flera veckor före midsommar. Melker, du vet att jag måste sitta tyst i studion och få spela radion. Förra året, då satt vi faktiskt precis vid den här tiden på året på Kavabaren. Det var också precis det här varmt väder och jag hade tagit en taxi precis runt hörnet men blandat ihop två gator, så jag hade sprungit 20 minuter bort och sen 20 minuter tillbaka, så kom en sådär halvtimme för sent, alldeles rinnande av svett och röd i ansiktet. Vad var det för gata den ligger på? Vilken var det jag trodde?
Jakobbergsgatan.
Och jag sprang till Jakobsgatan borta vid Operan.
Man kan säga att du kom ångande.
Jag kom ångande säkert. Men då pratade vi lite midsommar, men det var inte förberett. Det var lite spontant bara du tog upp temat. Men idag är jag rejält förberett. Det är ju ett ämne som jag ju faktiskt suttit ett par gånger i TV4 Nyhetsmorgon med Steffo bland annat och Fritjofsson och andra och berättat midsommarhistoria. Det har varit rätt trevligt, för på midsommar brukar de köra Nyhetsmorgon från TV4-husets tak, så då sitter man där uppe i solen med Panama-hatt på huvudet och så är det ju alltid några kockar som bjuder på trevliga drycker och mat, och så har jag fått prata då historien om midsommar.
Så jag har ditt tummigummi.
Nu har det löst. Det är naturligtvis bara att sonen ville låna mitt suddgummi.
Ja. Låter ju underbart att sitta på TV4s tak och få spela in. Men här idag så blir det som sagt midsommar. Men vi ska också försöka avhandla lite bordsskick med pinnar. Samt även kring vegetarisk mat och lite andra frågor om vi hinner med.
Varför det finns så sabla många ölsorter i trakten kring Bamberg tror jag finns med också.
Ja, det ska vi också försöka hinna med. Så att jag tycker att vi kanske börjar med att fråga om du är arg på någonting.
Ja, jag är arg på någonting. Och det här börjar bli lite tjatigt, för nu är jag arg på saker som jag alltid brukade vara arg på. Jag har ju en förhistoria med Postnord. Jag blir inte så lätt arg, men Postnord hade ett tag när vi bodde inne i stan satt i system, eller deras anställda. Det är svårt att veta om det är företagspolicy eller anställda som beter sig bedrägligt. Men de kom hela tiden, de skulle köra ut paket till folk som bodde i lägenheter. Så antingen tyckte de inte de hade tid och de visste att folk ändå inte trodde att folk inte var hemma. Vi jobbade ju hemifrån, men det kunde inte de veta. Eller också hade de inte koden. Och i alla fall så åkte de aldrig förbi och gjorde någonting och ringde inte, utan det enda de gjorde var att de skickade en lapp och påstod att de hade varit på platsen och att vi inte varit hemma. Och det där hände kanske 25-30 gånger. Och jag har ju oerhört svårt för lögn. Jag kan ta nästan vad som helst av både företag och människor. Men någon som ljuger, blåljuger rakt upp i ansiktet. Och till och med det där när det bara var att vi inte kunde koden. Då tyckte de, ja men det är våra rutiner att då kryssa i att vi har varit där och ingen var hemma. Utan att åka dit om vi inte fått kod. Men det är ju ändå en lögn. Och jag har väldigt svårt för lögn. Och ännu värre naturligtvis när de bara sket och åka dit. Och nu händer det här igen. Det har varit mycket mindre illa. För att Postnord skärpte sig ju. De la ju någon miljard på att åka runt hela Sverige. Och åka runt på förlåt-turné. Och bland annat jag och massa andra människor som klagat på dem. Naturligtvis kända personer då. Bjöds in. Jag fick betalt. Åka taxi in till centralen. Och där stå och prata med en av de höga cheferna inför publiken. Det var väl bara 10 stycken. Och så spelade de in allt det där. Och det skulle liksom sändas. Och jag förlät dem. Och de lovade att de inte skulle hända igen. Och så flyttar vi till villa. Och då går allting mycket smidigare, det är mycket lättare med paket till villor, för det är ju inga koder och det är lättare att hitta så där, inga trappor och måste springa i och så. Och det har väl inte varit några större problem. De har skaffat en app som jag faktiskt tycker, det ska man säga till heder, en riktigt bra fungerande app som de numera har. Men häromdagen då, i förrgår, då var det återigen det där. Gunilla hade beställt målerisaker från en liten fin målarbutik på nätet. Och de påstod att de hade varit här och vi inte hade varit hemma. Och vi har ju inte varit liksom borta på 3 månader. Vi är ju alltid hemma sedan pandemin kom. Dessutom har vi massa skyltar där det står att lägg gärna ner dem. Lämna paketet bara vid grinden. Det är utmärkt. Vill ni ha en fullmakt eller titta på vårt lägg så knacka på dörren så släpper vi ner den från balkongen. Typ. Men vi var ju det som på tomten hela den dagen det rörde sig om. Så det var ju fullt av ungar som sprang omkring och det var uppenbart fullt av folk. Och ändå påstod de att de hade varit där och ingen hade varit hemma.
Det låter som att du kommer få åka till centralen igen.
Ja, det låter så. För då gör de den där standardlösningen. Då får man hämta ut det på sitt postuthämtningsställe på Coop. Och jag vet, Sydsvenskan skrev ju en elak artikel eller krönika om mig som jag så lat förra gången jag klagade på det här. Ja, Edvard Blom orkar inte gå en kvart och hämta ett paket och gå tillbaks. Men dels kan det ju ibland vara kanske väga 40 kilo, 50 kilo. Det är ingen som vet hur paketen är, hur skrymmande de kan vara 2 gånger 1 meter. Dels är det ju faktiskt så att om företaget betalar, man har faktiskt kryssat i när man köper en sak och betalar några 100 extra för att få det hemkört, så är det ju faktiskt en stöld om de inte gör det utan ger den lägre, billigare varianten fast man fått betala fullt pris. Och dessutom är det en lögn att påstå att man inte varit där. Så jag brukade gilla Sydsvenskan, men den krönikön kommer jag aldrig förlåta, för jag tyckte det var så otroligt orättvist. Jag skrev konsument i journalistik på mina medier och han bara tar upp hur slö jag är som inte orkar gå en kvart i var riktning. Fast det är ju inte det handlar om. Och det är samma sak här, i det här fallet kan jag inte hämta ut den, för jag får inte gå, eftersom jag tillhör riskgrupperna får jag inte gå in på Coop. Men det är klart jag kunde låta någon stackars grann eller kompis gå och hämta ut paketet. Men nu har vi ju betalt för att få det hemskickat, varför ska då någon stackare behöva göra det? Det fina var i alla fall att företaget, de ringde Schenker, så Schenker ska hämta paketet hos Postnord och köra hem det till oss. Och då vet man ju att
det kommer bli en till krönika om din lathet.
Ja, men då är det i alla fall en riktig speditionsfirma som tar hand om det, som inte liksom, så då får vi hoppas det går bra. Sen ska jag säga att efter att jag hade skrivit det här på Twitter igår och fått 50 andra som skriver om sina historier och massvis med retweets och gillanden och påpekanden och diskussioner, då hörde naturligtvis Postnords kundtjänst av sig och frågade om de kunde hjälpa till. Men de hade vi ju redan först kontaktat. Gunilla hade ju kontaktat dem och hon hade bara totalvägrat och menat att nej, chauffören har skrivit att han var hemma och ser att inte var hemma, så det är det som gäller. Om ni betalar 175 kronor kan vi göra ett nytt försök, men kanske han nästa gång också bara låtsas inte varit där. Och då får ni betala 175 igen för ett nytt försök, och så där kan vi hålla på. gillar läget. Och då tror de liksom, då känner de sådär att ja, det här är posten, det är statliga posten som inte har en enda konkurrent. Även om de är folk som säkert har börjat där efter att det blev ett konkurrentutsatt företag. Så ligger det ändå det där systembolags, DDR, maktens arrogans på något vis kvar. Även i nyanställda tycks de lyckas förmedla in det där. Att tro inte att de har några konkurrenter bara för ni har det, utan ni ska behandla folk som...
Vi ska hinna med midsommar också.
Ja, förlåt. Det här skulle vara ett positivt glatt program om midsommar. Inte snillen kverulerar.
Så är det. Men vi kan börja med att tacka våra nytillkomna Patreon-sponsorer som är Karenina Gunnarsson, Fredrik Pettersson, Joakim Borgudd och Tapio Lasko.
Hurra!
Hurra till dem!
Jag såg ett barnprogram igår kväll där de hade en jubelapa. Det var en apa av en viss liten sort, det var tecknat ska jag säga, en viss liten sort som vad man än gjorde så svarade den med att på olika sätt göra enorma jubel, applådera och blåste fanfarer och julade och hyllade det man gjorde. Det kunde vara precis vad som helst. En sån skulle jag vilja höra här nu.
En sån vi ska ha en jubelapa. Jag har ju tyvärr bara vatten i mitt glas idag. För att det blev ju lite höghöjdsträning igår. Jag var på en silllunch eller en långlunch med smörrebröd som började klockan ett och slutade klockan ett på natten. Och det var tillsammans med Arcus som har ju mina favoritsnapsar. Ålborg, och det var taffel och det var dill och det, sen blev det gammeldansk och sen blev det en lång rad av allsköns drycker.
Åh, vad underbart. Jag är avundsjuk, men jag hade ju inte vågat gå dit med tanke på coronan.
Jag tycker vi skötte oss ganska bra, men ja.
Det finns ju en del som menar att dricker man bara nog mycket sprit så liksom kan inte virus fästa i kroppen om man har nog höga promillen.
I så fall var jag helt skottsäker igår. Fullständigt. Men det här med midsommar, vad kommer den här traditionen? Den är ju urgammal och den är ju inte kristlig från början.
Nej, det får man ju säga. Alltså midsommarfirande, för det första ska vi säga att midsommar är ju normalt sett i evigheter, tusentals år var midsommar och sommarsolståndet samma sak. Sen kom det i modern tid en bizarr lagändring som då bestämde att midsommar skulle inte längre firas på den magiska natten som firats i årtusenden när solen, dygnet dagen är som längst och solen är uppe som längst, utan man skulle då pedantiskt, fjantigt lägga in det på en praktisk plats inne i almanackan så att det låg bredvid en helg, precis som man förstört pingsten med att den inte längre kommer på rätt plats utan man alltid ska lägga den på söndagen. Oskick, men det egentligen så borde vi alltså fira midsommar på sommarsolståndet, är ju egentligen det man alltid har firat. Det är ju inte liksom en viss datum, utan vi firar ju att det är årets längsta dag. Och det har man ju firat i årtusenden egentligen i alla kulturer. Så fort primitiv stam, var den än befunnit sig i världen i princip, har börjat nå någon form av högre kultur, så har man börjat intressera sig för det här med årstidens växlingar. Och midvintern, midsommar med tiden även då sommarsol och vintersolsvändningarna och ibland även de liksom kvartsdelarna, det var som de åttondelarna mellan de här fyra. Det har ju varit någonting som har varit märkesdagar och man har kunnat fastställa ganska exakt vilken de dagar är. Och det här hade man ju även i det antika Rom. Så när kristendomen då tog över i romarriket eller blev allt mer inflytelserika, då såg man ju till att lägga en av sina religiösa fester på midsommarfirandet, för att man vill ju alltid ha det så att man så att säga de gamla hedniska festerna har man ju sällan tagit bort, utan man har istället lagt dit någon kristen högtid till samma tid så man kan fortsätta firat med en annan interpretation. Och då lade man dit Johannes döparens fest. Så det är en urgammal, det är sedan jag tror 300-talet i alla fall har man firat Johannes döparen på midsommar. En del kan tycka att kristendomen är någon nymodighet, men det är ju faktiskt nästan 1700 år i alla fall som man firat Johannes döparen på midsommar, sommarsolståndet då. I Sverige, hur länge vi har firat det, man har säkerligen firat det sedan urminnes tider. Den äldsta källan är 1200-talet. Och då talar vi alltså om fortfarande ett förkristet, då talar vi om ett kristet midsommarfirande. Vi har inga källor från asa midsommarfirande, vi kan bara anta att det har funnits. Och det finns berättande att förr i tiden så firade man midsommar då före kristnandet i Norden, så firade man det med öldrickande, precis som man hade öldrickande till midvintern hade man även öldrickande till midsommar. Det är egentligen det enda vi vet om den förkristna tiden. Så där kan man säga att det är det långt. Sen blir ju det här väldigt, om vi tar en mer modern tid, vi kan tala alltså senmedeltid, 16, 17, 1800-tal, bondesverige som man brukar kategorisera det här. Så fick ju midsommaren väldigt mycket roliga traditioner. Det var mycket skrock, det var mycket karneval, det var väldigt, väldigt mycket festande. Man har haft midsommarstänger, 1700-talet kommer midsommarstängerna, Majbaum i Tyskland och vandrar sen inte Sverige. En äldre tradition är eldar som man ju även har till Valborg. Och
det ligger kvar i Finland, de här eldarna.
Ja, precis. Där har man fortfarande midsommareldar. Och det finns ju lite olika tider för man har haft eldar, men det är ju en klassisk tradition. Det fanns mycket magiska föreställningar. Där har vi till exempel Shakespeare, en midsommarnattsdröm, där man anser att det finns massa kärleksörter och massa galna saker som händer just på midsommar. Och det där präglade Sverige också, den synen. Det var mycket kärleksdrycker eller magiska örter och sånt man kunde göra just till midsommar. Man kunde smälta tenn, precis som man gjorde till nyår, för att kunna spå. Man skulle plocka örter som fanns under midsommar ansågs ge större medicinsk verkan. Och man samlade även in dagg, ansågs vara kunna bota olika saker just midsommardaggen. Men sen var det ju väldigt mycket sådana här upptåg. Ungdomarna hade sådana här skenbröllop när någon låtsades var brud och brudgum. Det var dans, det var ganska intimt för att vara den tiden. Det kanske inte gick ända fram till sexuellt, men det var ovanligt mycket att de liksom prövade sig fram ändå, att det nog, vad man skulle säga, hångel idag kan man nog säga att ändå förekom under midsommarnatten bland ungdomarna. Och det var liksom ofta då man kanske träffade den och det klickade till och som man sen skulle komma och gifta sig med.
Men inga kopplingar till fruktbarhet midsommar?
Alltså det kan det väl mycket väl ha funnits delvis, men midsommarstången, det är ju en sån där populär 1800-talsmyt från liksom Hazelius dagar eller liksom att man gärna ser, och ännu mer sen när vi får Freud och så, att man gärna ser den här stora saken som en sorts fallossymbol. Men det verkar vara, alltså vad forskning och vetenskapen säger, så att det är ändå en så pass ny sed. Och det verkar snarare, alltså det är en äldre sed att överhuvudtaget bara ta ett stort träd och resa upp. Det finns ju såna här, de äldsta, det finns ju även till jul, de äldsta julgranarna är ju en vanlig hög gran där du tagit bort alla grenar utom högst upp. Och midsommarstången har en liknande, så att man vill att resa väldigt höga saker för att de syns på väldigt långt håll. Det är liksom den ursprungliga traditionen. Om det möjligen haft något fallocentriskt i sig ska jag låta vara osagt, men man kan se åtminstone de senaste århundradena av när midsommarstången fått just den form de fått i Sverige med runda ringar och sånt. Då råkar det bara vara en slump. Det har ingenting med fallos att göra, utan det är mer att man vill att någonting ska synas och man vill pryda det med massa blommor och grönt och ge lite som man hissar upp en flagga högt upp i en stång. Det är liksom precis samma princip.
Den här fallosymboliken eller den tolkningen, den är ju inte långsökt.
Nej, det är klart den inte är långsökt. Det är därför den kommer så nära till hands. Alltså att man måste ju snarare använda vetenskapen för att visa på att det inte stämmer. Ja. Man ska se under medeltiden också, då var det faktiskt rena karnevalen under midsommar. Då kom det en bok om historiskt festande 1600-talet, vet jag, som jag måste läsa. Det var ett Vetenskapsradion historia nyligen. Det handlade inte just om midsommar, men allmänt att man festade så vilt i bondesverige och så ofta. Det var så mycket fester, antagligen för att det var ett så hårt liv och man visste aldrig hur länge man skulle leva och det var alla dessa sjukdomar och allt. Så att när man hade möjlighet, när det fanns alla de här olika punkterna för fest, då blev det också väldigt rejält festande. Och så var det även, midsommar var kanske den vildaste. Man kunde ha så här tabubrott som att dansa på kyrkogårdar och liknande. Och vi har ju kvar lite magi, lever ju kvar i det här med att man plockar 7 blommor och lägger under kudden för att drömma om den som ska, den man ska gifta sig med, eller att man ska rulla naken i midsommardaggen liksom för att bli frisk under året. Och, brukar du göra det?
Nej, det gör jag faktiskt inte, utan jag är väl mer fokuserad på lunchen skulle jag vilja säga.
Det misstänkte jag nästan.
Ja, det här med fruktbarheten, det är den vanligaste födelsedagen i Sverige är ju 22 mars, och 9 månader bakåt så är vi inne i midsommarveckan.
Ja, så midsommaren och erotiken, den har ju funnits i årtusenden kopplad och den finns fortfarande kvar. Och faktiskt midsommaren och alkoholen. Jag fick faktiskt uppdraget, vad är det, några år sedan satt jag på Radiohuset och fick faktiskt hålla en litet inslag i, jag glömde bort vilket program det var nu, som just handlade om det här varför man dricker så mycket till midsommar och om det finns någon historisk koppling bakåt. Och det gör det ju. Erotiken och alkoholen har egentligen alltid funnits med. Det är liksom, man tänker den här klassiska sorgmålningarna med de danskullorna dansar och det är väldigt erotiskt stämning på midsommar och samtidigt ser man någon festman som ligger utslagen med en tom glasflaska bredvid sig som har supit för mycket brännvin. Och det där är ju egentligen ganska lik dagens midsommar bland ungdomen också. Den ena går kanske lite långt inom Venus till mötes och den andra går kanske Bacchus lite väl långt i sin dyrkan.
Det finns ju en midsommarfilm från Ikea i Tyskland som man ska googla rätt på om man inte har sett den. Som visar verkligen på det här med, vad ska man säga, en karikatyr av det här drickandet.
Jag känner att den är väldigt rolig.
Jag tänker på själva midsommarlunchen då, som är min absoluta favorit. Var kommer mattraditionen ifrån?
Ja, den är ju på ett sätt ganska ny. För idag tycker vi ju att man ska äta matjessill med färskpotatis, öl, brännvin och sen ska man ha jordgubbar och grädde. Ja, västerbottenost också. Och däremellan kanske någon lax eller grillad korv eller någonting. Det är ju någon form av standardmeny alla äter.
Ja, och så lite gräddfil och lite finhackad gräslök, lite finhackad rödlök, ett bra knäckebröd, gärna vika knäcke eller liknande. Och att man har lite smör på de här färskpotatisarna och strösslar över flingsalt och nyklippt dille.
Åh ja. Och det är ju underbart. Men typ den standardmenyn har vi egentligen bara haft sedan 1920-talet ungefär. Det som är äldst i den, det är ölet, brännvinen, brödet som vi har till alla våra traditioner. För vi har ätit öl, brännvin, bröd och någon form av sovel. Det är ju det här klassiska brännvinsbordet eller den bondens festmat såg likadan ut. Och att det just blev liksom inlagd kryddsill, den fanns ju inte som vanlig mat bland folk för en bra bit in på 1900-talet. Den kommer ju bli vanlig med konserveringsmetoden sent 1800-tal. Men den kommer in här då på alla julbord och påskbord och smörgåsbord och så. Slår den igenom även i hemmen en bit in på 1900-talet. Och att midsommar verkligen förknippas med sill, det är därför någonting ganska nytt. Men tillbehören däremot, det man verkligen åt, det är riktigt, riktigt korrekt, det är gräddfilen. För det stora till midsommar var ju att på vintern, vår och höst så mjölkade inte korna. På sommaren mjölkade de och då behövde man spara all mjölk för att göra ost för att överleva vintern. Så man använde väldigt lite mjölk i gamla tider, utom möjligen i Skåne där man hade sånt överflöd att man kunde unna sig lite mer. Och uppe i fäbodmiljö, då kunde man ju unna sig att äta långmjölk. Men större delen av Sverige så var mjölk någonting dyrbart som man gjorde ost på för att överleva vintern. Men till midsommar, då unnade man sig verkligen det. Och därför var mjölkrätter, och särskilt då johannesmjölk, som alltså är en sorts filbunke eller gräddfil för den delen, det var liksom den stora högtidsrätten på midsommar. Så öl och brännvin, ja, och sen någon form av filbunke eller gräddfilsliknande sak. Och gärna även vitgröt, alltså vad vi idag förknippar med jul, typ en risgrynsgröt med mjölk. För att risgrynsgröten till jul gick ju inte av mjölk i, då kokade den på vatten, men till midsommar kunde man koka gröten med mjölk.
Och man ser själv när du väljer ut vilka rätter du ska ha på midsommarbordet, vilka sillar är viktiga?
För mig är det så att jag tycker matjessillen känns för mig väldigt midsommar. Medan så just för att jag gärna skiljer lite grann så inte alla högtiderna ska bli likadana, så brukar jag inte låta de vanliga sillarna vara lika mycket fokus till midsommar. Utan jag älskar det här lerpottasill till midsommar. Som är det här när man alltså har matjessill på som värmer, man lägger det på ett keramikfat ovanpå en kokande kastrull potatis. Och sen är det skirat eller brynt smör och kryddgrönt över. Och det tycker jag är väldigt, väldigt gott. Det var en midsommar när jag lyssnade på Karin Franssons meny när jag var ganska ung som jag fick det där receptet första gången och gjorde och blev så förtjust i det. Sen har jag gjort det massa gånger. Så det har jag gärna. Men annan sill naturligtvis också går bra. För jag äter naturligtvis sill, knäckebröd och gräslök och ost och Västerbotten som alla andra. Sen har jag ju en tradition och då blir det öl och brännvin. Sen har jag en tradition att vi dricker mycket kalla rislingviner till tyska viner framförallt på midsommar. Bland annat, det var ganska vanligt förr inom högborgerligheten. Det finns en underbar roman av Sven Stolpe som heter Midsommarnatten. Och där beskrivs bland annat en gigantisk midsommarfest som hålls årligen varje år. Och där har de stora ämbar eller de vedbärare i stora liksom vad heter det, stora jäkla plåtschabrak med isvatten, och där sticker de i massa viner. Så etiketterna har naturligtvis flugit av, så man vet aldrig riktigt vad man dricker, men man dricker kalla vita viner hela midsommaren igen. Det är liksom en tradition som beskrivs där och som varit ganska vanlig i Sverige också i mer herrgårdsmiljö, beståndsmiljö, som jag tycker är väldigt trevligt, för det är väldigt gott att dricka kalla rislingviner en het midsommardag. Så ofta jag börjar med en liten med lerpottasill, öl och snaps, och sen blir det ofta typ lax eller något i den stilen med mycket rislingviner, och sen jordgubbarna för också en kompanjera, som då får vi de söta tyska vinerna, högpredikatsvinerna liksom Auslese och Bärenauslese och Spätlese av olika slag, som ju går fantastiskt ihop med jordgubbar och i vispgrädde.
Men det här med att grilla på kvällen på midsommar har blivit en tradition. När dyker den upp?
Jag vet inte. Det måste ha varit UGT-NTO som hade något möte, för att vi andra brukar väl inte stå på benen nog för att våga börja med pyromani då på midsommarkvällen. Kanske nu när vi fått barn att det blir lite ordentligare. Men ja, nej, jag vet inte. Jag tror det är en sed som har funnits ganska länge, men inte urlänge. Min gissning är, grillandet tar ju fart i Sverige. Riktigt grillar i en klot, eller inte klot, men någon form av grill, kommer ju från USA, kom ju hit på 60-talet någon gång. Men grilla korv på pinnar är väl äldre än så. Och det är väl mer så man ofta har gjort, särskilt i barnfamiljsmiljö, att man gärna har grillat liksom korv. För att barnen tycker det är enkelt och roligt för barnen. Och sen har grillandet tagit över. Men det, jag skulle säga att det är de sista 10, 15 och 20 åren, 15 snarare, som att grillandet börjar bli en större del på midsommar. Att man börjar göra liksom bättre barbecue på kvällen. Inte bara att det är lite korv så där. Sen har vi ju en tradition i min familj som vi har haft hela livet. Att alltså mina föräldrar och vänner till dem började någon gång på sen 60-tal. Nämligen att äta kräftor på midsommar. Och det försöker jag, det blir inte riktigt varje år, men de flesta åren brukar jag försöka att kräftor ska med också, för att det är familjetradition.
Är det på lunchen eller på kvällen?
Jag kan ta det både på lunch och alltså antingen eller, men jag kan lägga ett lite. Men mina föräldrars tradition som jag växte upp med, då är det lunchen, då är det första man äter. Kräftorna är liksom det som, eller först kanske lite korv i väntan på att maten ska bli klar. Lite grillkorv bara som ungarna får med bröd, och de vuxna tar sig en också för de är hungriga. Sen blir det kräftor på lunchen, och sen lite senare faktiskt kishlorä var det vanligaste för att ha som en, passar ganska bra efter kräftorna, men har lite matigare. Men kräftorna berodde på att ett år, de hade, på den tiden var ju matvarubutikerna stängda på helger. Så, och de hade glömt att handla till midsommar, hade inte tänkt på att planera någonting. Goda vänner kom och hälsade på dem och deras lilla stuga på Bosön i Dalakolonin där på Lidingö. Och ingen hade egentligen så mycket mat att ta. Alltså de fick skrapa ihop lite grann vad de råkade ha hemma. Och vännerna hade kvar ett paket djupfrysta kräftor sen sommaren innan, för det såldes ju på den tiden bara under någon månad under säsongen liksom från augusti till september. Och det hade de kvar sen året innan och tinade upp och så åt de det, och det blev de så förtjusta i. Så sen kom det sig att vi alltid då, både vännerna och mina föräldrar, sparade något paket kräftor alltid liggande i frysboxen för att ha till midsommar.
Men det låter gott. Då hade jag haft tillgång till lite färska räkor, lite havskräftor, så hade jag lätt kunnat slänga in det på midsommarbordet också till lunchen.
Absolut, det är ju ingenting som säger det. Det är ju inte som julafton att det liksom är saker som är riktigt förbjudna på midsommar. Däremot vill man väl ha någonting som känns i den svenska traditionen. För det här jag berättade om, väldigt mycket av det jag berättade om är den gamla midsommartraditionen som har hundratals och tusentals år på nacken. Både den kristna och hedniska och den allmänt folkmässiga, bara traditionsmässiga. Allt är ju en ganska mycket allmän europeisk och ibland vissa mån allmän världstradition. Ändå upplever vi ju midsommar som den mest patriotiska högtiden på något vis. Med Sorns målningar och sådär. Att man är ju aldrig så svensk. Som, det är ju liksom på något vis den riktiga svenska nationaldagen som inte är statsbildningen.
Carl Larsson och nationalromantiken.
Ja, det är liksom själva... Om 6 juni är landet Sveriges dag så är ju midsommar på något vis nationens dag snarare än statsbildningens dag. Sådär. Men samtidigt är det en allmän tradition väldigt mycket som har fått sin svenska tolkning. Men jag tycker, sånt behöver man inte skämmas för. Jag tycker absolut man har rätt att faktiskt få tycka att på midsommar kanske man då ska gå i de svenska och skandinaviska smakerna. Och att det känns lite avigt att ta fram tacos eller sushi eller något sånt där. Jag tycker man kan få till de stora högtiderna faktiskt ta det lokala utan att det på något vis utestänger någon annan på något vis.
Får du säga att du har en egen snaps?
Jag får säga att jag har en egen snaps, men jag tror inte jag får säga att den passar bra till midsommar. Nej, det får jag inte säga. Och jag får inte säga att den är god. Ja, möjligen kan jag få säga att den består av väldigt många örter och kryddor och egentligen 7 sorters blommor. Så lite grann nästan utgångspunkten när jag först kom att tänka på det här receptet som jag sen komponerade till mitt bröllop, det var att jag hade en idé om att varför lägga 7 sorters blommor under huvudkudden till midsommar när man istället kan krydda sin snaps med 7 sorters blommor.
Och skjuta ner dem i magsäcken.
Ja, jag skämtade lite kring det faktiskt på en TV3-event när vi skulle lansera Mellan skål och vägg. Men ja. Det riktiga receptet kom ett par år senare till mitt bröllop, tog jag fram det. Jag tror inte jag sagt för mycket nu. Om jag gjort det så ber jag alkoholgranskningsmannen och reklamombudsmannen och alla myndigheter så hemskt mycket om ursäkt. Och för att verkligen förtydliga det hela ska jag säga att drick inte min snaps, köp inte min snaps, bli inte glad om ni råkar dricka den. Däremot får jag göra reklam allmänt för att de ska, att det är roligt och bli lite brusad på midsommar, men då ska ni inte använda mina varor utan då får ni köpa dem. Ni kan köpa Spendrups öl eller något, de får inga pengar från, så de får jag rekommendera.
Det låter lysande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jag tänkte vi skulle lämna midsommar om du inte har någonting som vi absolut har missat kring maten, drycken och alkoholen.
Nej, jag tror alltså det finns mycket att berätta, men jag tror jag har berättat fullt tillräckligt för i år. Och sen kan vi försöka, nästa år lovar jag att lyssna igenom det här avsnittet innan, och så försöker jag se vad jag inte tog upp i år, så kan jag ta upp det nästa år.
Ja. Och sen nästa år förhoppningsvis så kan vi spela in tillsammans, vi kan rada upp ett antal kalla immiga glas och kanske göra en ordentlig snapsprovning.
Jag är ju lite avundsjuk som sitter i karantän på att du lever lite mer ändå ute i det fria. Kan inte du berätta lite mer om den där kvällen igår, vad du åt och drack?
Jag öppnade med ungefär som en lerpotta sill fast på ett danskt rågbröd med himmelska mängder skirat smör och öppnade med taffel akvavit, och sen övergick jag till en skagen och drack en ålborg dill, och sen så blev det faktiskt en liten ålbit med norska Opplandsnapsen som är väldigt sublim, delikat, sofistikerad, men också lite återhållsam i smaken, en finsmakarsnaps.
För att citera en klassisk, vilken är det nu? Det är en av våra stora verk där det är Norsk brännvin är bättre. Vilken är det? Det är Kvartetten som sprängdes, va, tror jag det är. Det är det.
Jaha, okej, okay, ja.
Det är en stackars herre som ska hålla ett litet smörgåsbord för sina vänner för att han känner att han måste, men vill egentligen komma undan så billigt och enkelt som möjligt. Och så talar han med sin gamla onkel, tror jag det är, som är expert och som påpekar alla jäkla rätter han måste ha med och att det inte alls duger med svenskt brännvin, för norskt brännvin eller norskt brännvin, jag tror lite värmländska han ska bryta på en norskt brännvin, nej nu blir det norska istället, norskt brännvin är bättre.
Ja, men Birger Sjöberg sa att han var lite norsk patriotisk där.
Mm. Jo, men det märker man verkligen där, gärna.
Ja. Och sen så blev det ju en cigarr, det blev en Monte Cristo och avnjöt gammeldansk till den och lite andra härliga drycker. Och sen var vi på Bar Central en sväng och sa hej och de hade ett jazzband på trottoaren utanför och sen lite ytterligare besök på lite olika etablissemang och så avslutade vi med en sen middag på Sturehof och jag hade inte fått nog av sill och snaps så att där blir det mer Skagen, lax, bottensill och plugg och deras gudomliga den här kräftkrämröran som man kaviar röran man får i början också. Man ska det hör ju.
Åh, det känns som mina dagar för 15 år sedan eller 10 år sedan. Ja, det
om några år när det här är över.
Ja.
Då.
Och vi får två barnflickor igen.
Minst. Vi ska ta en lyssnarfråga här i en helt annan riktning. Och det är från Jens Wahlbäck. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Tillåt mig börja med att tacka så hemskt mycket för podden. Den skänker glädje och njutning varje vecka. Och jag är djup av beundran för hur ni överkommit problematik orsakad av pågående pandemi. Varje avsnitt så lär jag mig något nytt och rekommenderar med glädje podden till bekanta. Tack så hemskt mycket och det får gärna fortsätta med.
Mm, jättegärna.
Etikett är ju något återkommande ämne i podden och rätteligen så. Jag undrar om man som vänsterhänt under alla år har lärt sig äta med kniven i vänster hand och har gjort det. Är det ett gravt etikettsbrott? Finns det någon sorts tolerans eller är det att träna om sig svårare än man kan tro? Har du ett kort svar där, Edvard?
Först ska jag säga att det är väldigt vänligt att de tycker det funkar bra med att vi spelar in från olika håll. Det gör ju för övrigt Filip och Fredrik säkert också med tanke på att Filip brukar vara i USA och Fredrik hemma, men där låter det ju alltid perfekt ljudmässigt. Just idag ska vi väl säga att jag har bytt till Linux på min dator och Mats har ett fel på någon på sitt headset och Henrik, vår ljudtekniker, han är inne i röken på Lundgrens garage som han driver restaurang på sommaren. Så det kanske är lite sämre ljud än vanligt, men det får ni överleva. Till frågan. Det är en jätteproblem tycker jag, eller jätteintressant fråga. För jag har alltid sagt stenhårt att man kan absolut inte hålla fel gaffel och kniv i fel hand, att det är ett av de största etikettsbrott man kan begå. Det blir helt, helt galet. Det kanske är värsta försyndelse man kan göra. Men jag har aldrig tänkt på att det kan finnas de som biologiskt inte klarar av det. De allra flesta vänsterhänta äter ju på samma sätt som en högerhänt. Jag har faktiskt inte mött någon som har behövt göra tvärtom för att de inte klarar av att skära med vänsterhand eller med högerhanden. Att de liksom kanske försvagar högerhanden för att kunna använda kniven där. Det blir ju avigt om man ska försöka byta själv som vänsterhänt. Men jag skulle säga att ja, egentligen så går det bara att öva in det. Man ska naturligtvis inte skriva på fel sätt. Så där. Allting annat kan man få vara hur vänsterhänt som helst. Det är ju fruktansvärt historiskt när man ansågs vara mer eller mindre besatt av demoner. Jag menar, man har ju blivit otroligt förföljd rent och sagt om vänsterhänt och fått dölja det och för att det ansetts som någonting tecken på stor synd eller besatthet eller liknande. Och det där vill vi verkligen inte tillbaka till. Helt okej att vara vänsterhänt på alla plan, men just bordsskicket skulle jag ändå säga att går det att äta på normalt sätt skulle jag ändå förespråka det för att det blir en sorts konstighet. Om man inte kan det av biologiska skäl, då skulle jag säga att man gärna påpekar det. Så att man faktiskt säger att det är inte det att jag inte kan bordsskick, utan jag är så extremt utpräglad vänsterhänt så jag måste äta helt speglat. Och då gäller ju istället regeln precis tvärtom. då skulle det ju vara så att man inte får ha kniven i vänster hand. Ja, bara vara i höger hand när man sticker och bara i vänster hand när man använder den som sked. Skeden bara i vänster hand. Så då måste man liksom helt spegelvända allting men ändå hålla stenhårt på reglerna.
Ja. Ja, det är försöka träna. Går det inte så upplyser man sin omgivning. Vi har en till fråga här i samma mejl här från Jens. Som boende i Japan har lärt mig mycket om de lokala sederna angående bordskick. Jag undrar lite huruvida vi svenska västerlänningar har någon etikett angående användar pinnar vid ätande asiatisk mat. Tack igen för allt arbete ni lägger ner med podden. Det är oerhört uppskattat.
Det är också en väldigt intressant fråga, för det finns ju naturligtvis etikett som inte alls är från ursprungslandet, men där man skapar egen etikett kring egentligen ett utländskt fenomen när det slår rot nog mycket i sitt eget land. I Asien finns det ju i de olika asiatiska länderna väldigt mycket oerhört strikt etikett kring ätpinnarna. Det finns, vad är det, glömmer man pinnarna i riset tror jag i Kina så... kan det se ut som skrivtecknet för död eller liknande, eller om de kryssas. Det finns massa sånt där som man kan göra bort sig enormt om man gör fel med pinnarna. Jag skulle inte säga, alltså lite grej är ju då att man, om man är på en kinesisk restaurang eller en japansk restaurang eller så skadar det väl inte att man lite tagit till sig och vet hur man ska bete sig enligt det kökets och det landets etikett. Om man är på en väldigt utpräglad kinesisk restaurang med kinesiska, många andra kinesiska gäster och kinesisk servering och så, även om det är Sverige. Att det skulle finnas någon svensk eller europeisk etikett som liksom har skapats för pinnar, det tror jag inte. Men möjligen kan man ju säga det, att det här kinesiska, att man plockar direkt med samma pinnar från uppläggningsfaten och in i munnen. Det kanske inte funkar så bra i Sverige, för det stiger mot andra etiketter. Utan om man inte vill i väldigt särpräglad kinesisk miljö, utan man är på en vanlig lunchrestaurang, skulle jag nog föreslå att man ändå lägger upp med skeden på sin egen tallrik och äter med pinnarna från tallriken. Fast egentligen tycker jag det är ganska trevligt här att man plockar från allting. Men det kan väl ses som en sorts anpassning till västerländsk etikett. Men något annat var att det är någonting liksom som verkligen skiljer och är en sorts europeisk eller svensk pinnetikett, känner inte jag till. Men om det är någon som har synpunkter på ett åsikter, får ni väldigt gärna skriva till podden @edvardblom.se.
Ja, där tycker jag personligen att man kan ta lite av de här asiatiska etikettsreglerna, att det är som att man spetsar aldrig någonting med pinnarna, och det här som vissa gör när det ser ut som att de försöker starta en brasa från början med pinnarna, att de ska liksom raspa dem fram och tillbaka, kan man ju sluta med direkt. Och sen också just det här att precis man inte tar och pekar med någon med gaffeln, så pekar man inte på någon med pinnarna, och huvudtaget ska man inte hålla på och rikta pinnarna mot folk, utan de håller sig ner mot maten, och man har dem i sidled också framför sig, inte på högersidan utan ovanför en själv.
Jag har en god vän bland annat som tycker det är så obehagligt att ha en pinne riktad mot sig. Det kan även vara alltså en salladsgaffelsskaft. Om den är riktad rakt mot ansiktet, även om den är en meter bort på bordet, så måste han be att man petar bort den eller tar undan den lite. För det är någonting psykiskt att det ger alla varningssignaler i kroppen, liksom kör igång. Och jag antar att det är precis som att man blir rädd av att se en spindel, även om man vet att den är ofarlig. Så finns det någonting i människan som nästan satt sig genetiskt. Att om någon pekar med ett vasst föremål mot den, så är det en varningsklocka som ringer. För att man kan bli spetsad. Ja. Så det finns väldigt starkt i den västerländska etiketten det här med att kniv ska användas oerhört sparsamt och försiktigt, och för att inte göra folk rädda. Men allting lite vasst och spetsigt kan man ju förlänga den här regeln, att man ska inte peka med saker på folk. Det är en väldigt bra regel, tycker jag.
Sluta peka. Ja, sen så har vi en lite större fråga här som jag hoppas att vi hinner bena ut. Mm. Tjena Edvard, tack för en grym podcast. Riktigt underhållande, man får höra både historieberättelser och framförallt mat. Min fråga är följande, eller det är frågor i frågan. Det här är från Ted. Jag vet inte om ni har tagit upp det förut, men det skulle vara kul att veta hur veganismen startade när den kom till Europa, varför det har blivit så populärt de senaste åren. Ska vi börja där med ett svar.
Ja, jag har runt den moderna veganismen måste jag säga att jag är väldigt dåligt påläst. Jag är ju mer kunnig på historiska saker än moderna. Men att det har att det är väldigt starkt understöd via djurrättsrörelsen måste man väl ändå säga. För jag skulle säga att för 7-8 år sedan i alla fall var väl i princip nästan alla veganer var väl för att de var motståndare till att man så att säga använde djur som mat eller som producenter av mat. På senare år tycker jag, men nu är jag bara, nu killgissar jag, så tycker jag också att många har börjat få för sig att det skulle vara nyttigt att vara vegan, att det börjat komma sådana liksom...
Ja, och sen kommer ju klimataspekten in starkt också här de senaste åren.
Ja, att det skulle vara bra för miljöet att låta bli kött, vilket är... Ja, det är ju också en sanning med modifikation, men en viss mån stämmer det väl att det blir lite mindre utsläpp av växter än djur. Om inte växterna körs från andra sidan världen med flygplan.
Ja, man hugger ner Amazonas för att odla sojabönor till exempel. Så.
Precis. Men jag är inte expert på den veganska nutidshistorien.
Det är ganska roligt att fråga dig om veganism faktiskt.
Det är väldigt roligt, för jag är ju kanske snarare mer förknippad då med att äta icke-veganska saker, förutom vit sparris.
Ja. Och då kommer nästa fråga, hur är er syn på det vegetariska? Och äter ni vegetariskt, veganskt?
Jag äter ju jättegärna jättemycket vegetariska produkter, jag äter ju mycket grönsaker. Det är en väldigt stor del av min kost. Men jag äter aldrig bara grönsaker. Möjligen på långfredagen då kanske. Men av religiösa faste skäl. Men jag gillar ju kombinationen att man har antingen mycket kött eller fisk. Eller bara lite kött eller fisk eller ost eller smör. Men att det finns ändå animaliska inslag i alla rätter. Det tycker jag. Goda vänner till mig skrev en bok som en kokbok nyligen. Som heter Köttälskarens nästan vegetariska kokbok. Och det tycker jag är en rätt bra anslag. Där handlar det om böcker, kokkonst där när det består till 95% av vegetabilier normalt sett. Men man liksom kryddar med det animaliska. För en klick smör eller lite hackat bacon kan ju göra lite ankfett eller så kan ju göra underverk i en rätt. Och det tycker jag är intressant. Och jag tycker det är intressant med... Mycket mer jobba med grönsaksrätter. För i Sverige har vi traditionellt varit jättedåliga på grönsaker. Vi har liksom varit de här i gurkan och tomaten och isbergssalladen i någon utan dressing som ligger där lite.
Den heliga treenigheten på en sallad på 70-80-talet.
Precis. Och hade man gäster och det var riktigt stor högtid kunde det vara lite skivad paprika i kall också efter att den exotiska grönsaken har flyttat upp. Men nej, och det är ju inte roligt utan jag gillar ju, liksom kom ner till Sydeuropa och så, redan Tyskland har ju mycket grönsaksrätter, mina fantastiska blomkålsoppor och sånt där, och alltid sallader och råkost som är med dressingar och bra tillrätt, men neråt jag menar en tobé på Mallorca till exempel när de har mognat då tomat och zucchini och aubergine och vitlök i ugn först stekt i olivolja, sen får den mogna långsamt länge i ugn och, alltså det blir ju sådana smaksensationer men även en vanlig grönsaksgratäng, nästan vilken grönsak som helst som du häller grädde och vitlök och salt över och låter stå länge i ugnen blir ju underbar, så det finns ju oerhört mycket goda grönsaksrätter, men att då helt säga att just idag ska vi ha en dag när vi bara äter, när vi inte har något kött eller någon ost eller något smör, det kan jag bara tycka är vettigt av en enda anledning, och det är så att säga religiös fasta, när det handlar om att tillsammkasta sig själv lidande för att man ska med sympati med de som inte har någonting, liksom tänka på de svältande, försöka offra någonting för Gud, att försöka liksom avstå, det är som tagelskjortan liksom, men annars kan jag inte förstå någon idé med det.
Jag försöker äta vegetariskt oftare än förr måste jag säga, och jag är alltid ute och äter lunch, och finns det då bra lunchrester som är vegetariska så tar jag gärna dem, men mitt problem är att jag sällan blir riktigt mätt på det. Utan vill gärna ha det här animaliska proteinet också.
Men finns det en bra vegetarisk lunchrätt så ska man absolut ta dem som tillbehör till kötträtten.
Det kan man också göra. Men jag tycker ju då att mer kryddstarka kök gör vegetariska rätter bättre. Det finns många bra indiska rätter, det finns många bra thailändska rätter där det är ganska lätt att byta ut animaliskt protein mot någonting annat.
Absolut, men då talar vi också skillnad mellan vegetariskt och veganskt. För det bygger på, den thailändska bygger på fisksåsen och de indiska bygger på ghee, alltså smöroljan.
Nej, men veganskt är jag helt ointresserad.
Ja, det förstår jag.
Här kommer en fråga också om vi har några tips på restauranger här i Sverige som serverar bra vegetariskt.
Det tror jag de som verkligen är inne på det. Jag tycker det är lite grann som att ha en, alltså det finns ju vissa restauranger som bara serverar äggrätter eller så, som liksom, det finns att vi steakhouse som är helt inne bara på kött, men det är ändå, jag förstår inte riktigt vitsen med att dra en restaurang för bara vegetariskt. Jag skulle hellre se en då som serverar bra grönsaksrätter. Det skulle intressera mig mer. Så nej, jag har faktiskt inget tips, men det finns ju, alltså googla, det finns ju så många vegetarianer och veganer som har jättebra tips kring det. Så det blir lite märkligt att jag ska liksom vara den. Men jag kan ju ändå säga att ge tipset på den godaste av alla vegetariska rätter. Och det skulle jag ju säga, det är ju tysk vit sparris med hollandaise och ett bra vin till. Och där kan man ju ersätta hollandaisen med en bra nypressad fin olivolja istället. Det blir inte riktigt lika bra, men det blir nästan lika bra. Så vill ni hålla helvegansk, så vit, tjock, tysk sparris med olivolja och mycket rislingvin till. Det funkar. Och så choklad går ju alltid att äta, och nötter. Avokado tycker jag funkar. Så det går ju att äta en eller annan rätt vegansk som blir helt okej. Men att bygga en hel restaurang kring det och så. Nej, jag har inget tips. Jag känner naturligtvis till namnen på ställen, men jag har ju inte själv ätit på det, njutit av det, kommit fram till att det här är fantastiskt liksom. Utan det får vi nog...
Jag kan ta och flika in lite, Anna Redvard. Det finns ju en restaurang som är fantastisk som heter Babette, en kvarterskrog. Och där finns ju underbara vegetariska rätter som man inte ens tänker på att de är vegetariska. Och det är ingen vegetarisk restaurang, men där tar jag gärna... Precis allt man får på tallriken är gott och man reflekterar inte ens över det. Och så måste jag också rekommendera bättre libanesiska restauranger man ska äta vegetariskt. Jag älskar hummus, baba ganoush, tabbouleh.
Ja, det är fantastiskt läckert.
Och där är mycket kikärtor, man får i sig proteinet, det är mättande. Och kikärtsbiffar, grönsaksbiffar och så vidare med mycket krydder, mycket smaker. Och sen har vi de här Beyond Meat och Impossible Burger, de här. Vad tycker du om det?
Jag har väldigt svårt för när man liksom försöker göra konstgjorda surrogat, om man försöker härma och annat som margarin istället för smör eller syntetiska smakämnen. Jag är ju mer att jag gillar att gå tillbaka till gamla bonde så äkta och naturligt som möjligt liksom, och så mycket liksom nära det ursprungliga. Det är mer min, vad jag uppskattar i livet. Sen behöver det inte alltid vara godare rent objektivt. Det är ju en känsla också, vad man känner sig bekväm i och vad man känner sig obekväm i. Och jag känner mig lite obekväm i såna här saker som när man försöker liksom skapa någon form av, som ska kännas som kött men inte vara kött. Då äter jag mycket hellre en grönsaksrätt, måste jag säga.
Ja. Jag har lite annan syn där, för att jag äter hellre en riktigt bra vegetarisk burgare än en dålig köttburgare. Så att är det ett ställe som har lite halvbra burgare, då kan jag gå på en sån här Beyond Meat, eller vad säger jag, Beyond Meat eller Impossible Burger. Men jag har en glädjande nyhet till dig, att Frankrike har förbjudit att sojakorv ska få heta korv.
Vive la France!
Och det här är en domstolsprocess som har varit i flera år, som blev klar för bara några veckor sedan.
Ja, det är ganska roligt. Jag stödjer delvis, till tre fjärdedelar stödjer den där, att man inte ska få kalla något för sojakött, om det inte är ännu mer att det inte är liksom rebensfjäll och så står det någonstans ned till vegetabiliskt framtagen eller så. Jag tycker det blir förvirrande att man måste vara ganska tydlig. Men sen finns det, jag menar, kokosmjölk har man ju sagt i alla tider, och mandelmjölk tycker jag väl i sig också är ett så inkört att det blir lite konstigt om man inte ska tillåta det. Och korv, ja, är korvbeskrivningen av, man säger ju att man har en plastkorv med mannagrönsgröt i, så på svenska skulle det nog vara svårt att inte tillåta vegokorv. Men jag tycker vissa andra saker, man, att kalla något vegetariskt smör eller mjölkfritt smör eller så, då tycker jag man det borde inte lagen tillåta. Utan då får man nog säga att det är en sorts margarin eller någonting i den stilen, av smörliknande substitut eller så. Alkoholfri gin som de talar om, det är också lite sådär, får man verkligen säga det? Jag skulle hellre säga att det är en enbärsdryck som kan användas som alkoholfritt alternativ till gin, att man ändå skulle...
Ja, eller ginkryddad alkoholfri dryck.
Ja, ja.
Att man använder klassiska ginkryddor och lyfter fram det på det sättet. Vad säger du? Ska vi hinna med en fråga?
Ja!
Ska vi ta
jag
det?
Sitter och väntar på den här om Bamberg.
Ja, men jag förstod det, så att jag tänkte att vi tar den. Och det är från Ola Pålsson. Hej Edvard och Mats. Vill börja med att tacka för en fortsatt storartad podd. Mina frågor. Staden Bamberg i Tyskland har en speciell stil på sin öl. Varför och hur har man kunnat behålla den? Hur kommer det sig att den inte verkar så välkänd i Sverige? Slutligen, är staden världen besöker framtiden? Och hur kombinerar man på bästa sättet öl ihop med mat?
Jo, alltså Bamberg är absolut värt ett besök. Det bisarra är att jag aldrig har varit där. Och min farmors morfar kom till Sverige ihop med sina morbröder och revolutionerade den svenska bryggeriindustrin. Och de kom från Pommersfelden precis utanför Bamberg. Så jag egentligen är Bamberg liksom i tyska ursprung, eller ett av de två tyska ursprungen. Och jag borde ha åkt dit före någon annan plats. Och jag har varit i Tyskland 3 gånger om året i hela mitt vuxna liv, och 1 gång om året under min uppväxt. Och ändå har jag aldrig lyckats komma till Bamberg. Och det är väl att det ligger lite avsides. Och det gör det på ett sätt inte, för det går igenom en av de viktiga kanalerna går igenom. Det går flera viktiga järnvägar och vägar. Men ändå, det ligger alltså i Oberfranken uppe norr om det egentliga Bayern, kan man säga, det historiska Bayern. Och det är liksom på något sätt ett ställe dit man som svensk kanske inte ändå råkar idag kanske, men i alla fall när gränsen fanns och med DDR och sådär, så låg det lite grann, då låg det lite av och till kanske, för om man ofta kanske besökte det södraste Tyskland och München och så kanske Hamburg när man kom uppifrån och Renlandet för det som på något vis. Men Bamberg är en berömd, det är en väldigt vacker stad, den är berömd för sina öl och för sina krubbor. De har det är krubbehuvudstaden, alltså julkrubbehuvudstaden i Tyskland också. Det är ett ställe som är väldigt fint och vackert, och jag kommer åka dit om jag får överleva. Det står faktiskt, det är faktiskt nästan det enda som står på min bucket list att göra, liksom, förutom att få följa mina barns olika steg i världen, i livet. Så en av de få saker jag fortfarande säger att jag måste få besöka när jag dör, det är liksom Bamberg och Oberfranken.
Ölet, berätta om ölet.
Ölet, ja. Men det här var förklaringen till att det kanske inte blivit så känt i Sverige, att man kanske ofta hämtar in grejer från huvudstäderna i Tyskland, från de största, mest bevistade turistplatserna och storstäderna. Ölet, det här är ganska roligt, för att man kan ju fråga varför förknippar man ett visst land, varför blir det populärt att äta gris i ett land och populärt att äta sill i ett land, och varför föredrar man brännvin framför öl i ett annat land och så. Och det här är ju alltid lite gissningar, man kan ju ta upp olika tendenser, olika trådar, man kan aldrig hitta sanningen helt, utan i viss mån så handlar det naturligtvis om slumper och att någon börjar gilla något och någonting uppstår och blir en tradition. Men man kan åtminstone hitta 2 delar som gör det. Vid sidan om slumpen som alltid finns med, eller svårdefinierade mång grunder, så kan man hitta 2 saker åtminstone. Och det ena är att det är ett område där det finns tillgång till väldigt mycket korn och humle. Det är ett ställe som lämpar sig, hela Bayern lämpar sig för att producera öl och för att producera det. Det är sånt som har passat jordbruksmässigt att odla och exportera. Och däremot har det inte passat lika bra mer västerut i Franken, är det ju vinområden, men här i Oberfranken så är det inte så bra läge för att odla vin, utan det har blivit att det blev öl och inte vin därför, och att det gått väldigt bra att göra öl. Det andra man brukar lyfta fram till att det blivit så otroligt många olika sorter, för det är alltså den plats i världen som har flest olika ölsorter, flest bryggerier per capita, och dessutom en av dem med flest ölsorter. Det är 1000-tal olika ölsorter, finns det de som hävdar. Men och väldigt speciella som Rauchbier, som vi kanske känner allra mest som en udda öl från Bamberg.
Och det har vi pratat om i något tidigt avsnitt, Rauchbier.
Ja, det har vi gjort.
Det är en favorit och den gick inte att få tag på ordinarie sortimentet i Systembolaget. Jag vet inte hur det är nu. Får kolla.
Ja, vi får kolla. Men det var väldigt hemskt när det var svårt att få tag på under en period. I alla fall, Oberfranken då, området där kring Bamberg, präglades av att det var väldigt uppdelat. Det här hamnar, efter 30-åriga kriget hamnar, det splittras Franken-regionen och Oberfranken hamnar under Bayern lite fortfarande tillhör, även om bayrarna själva säger att de åker till utlandet när de åker till Oberfranken, för så stark är fortfarande ändå känslan av att de tillhör två olika folkslag och landsdelar. Och Oberfranken då präglades av att det fanns väldigt små enheter, väldigt många furstar och biskopar som hade makten över olika delar av den här regionen. Och det gjorde också att det var väldigt många som kunde ge bryggarprivilegier. Egentligen skulle man ju under medeltiden då, framförallt i Bayern, bara brygga öl in i städerna. Det var precis som allt annat hantverk. Man skulle liksom, folk skulle få lämna varorna till städerna. Där skulle man paketera och sälja vidare. All handel skulle ske i städerna. All bryggning, allt hantverk. Och det var ju för att man skulle kunna beskatta det och ha kontroll på det. Det gick inte att beskatta ut i byarna. Där kunde ju folk göra som de ville.
Och det här är den korta versionen av varför Bamberg har så speciellt...
Det är den superkorta versionen. Jag måste bara komma in i hela Europas historia och hantverkshistoria och beskattningshistoria. I alla fall, det blev väldigt många som gav tillstånd. Alla de här biskoparna och furstarna som styrde och ställde i olika små delar delade ut massa tillstånd till kloster och värdshus ut med handelsleder, stora värdshus och alla personer man ville ge någon form av belöning och tack för saker de fått hjälp med. Vilket gjorde att till skillnad från övriga Bayern i alla fall så kryllade det av ställen och byar och platser där man fick ha ett bryggeri och tilläts brygga öl även utanför städerna. Och då fick man inte bara några... liksom i de 3-4 största städerna. Det fanns väl inte många fler städer än 3-4 stycken i Oberfranken skulle jag tro under medeltiden. Men det vågar jag inte svära på. Men det fanns inte många i alla fall. Det blev inte bara en ölsort per stad. Utan varje by hade i princip ett bryggeri och fick en egen ölsort. Och därmed fick vi den här traditionen av många väldigt små bryggerier som brygger ganska olika saker. Och därtill att de precis som... södra Bayern, egentliga Bayern, är ganska konservativa, jordbruksbygd och väldigt ölcentrerade så, med en väldigt stor ölproduktion. Så har vi fått en plats där vi har stor ölproduktion men fördelat på många små bryggerier som brygger väldigt olika saker och vidhåller det. Så ungefär skulle man kunna förklara historien.
Om du skulle beskriva stilen... på öl i Bamberg.
Det finns ju massa olika. Rauchbieren är ju som sagt, den är ju rökt malt. Alltså man ofta torkade man ju malten med att ha den under rök. Förvisso så lite röksmak hade ofta öl för, men här verkligen röker man malten så att det är precis som inför att göra whisky av malt alltså. Så det blir en stark prickig korvton på ölen kan man säga. Men sen finns det ju massa andra typer av öl i Bamberg med omgivning också. Och de kan jag inte gå in på här. Jag vill åka, jag vet att Janko, den stora ölauktoriteten i Sverige, han har haft resor, ölresor till Bamberg. Och det blir fantastiskt att åka på en sån riktig proffsresa några dagar, bara åka runt mellan bryggerier och testa alla olika sorter. Men ja, om man lever för hälsan så hoppas jag det kommer ske senare i mitt liv.
Ja, det håller vi tummarna för. Det är Jan-Erik Janko Svensson, Sveriges främsta ölexpert. Har man möjlighet att gå på en provning eller resa med honom så ska man definitivt
göra det. Det ska man göra. Det här är också, vad kan man säga, själva urdefinitionen av hedersknyffel skulle man kunna säga.
Ja, det är en otroligt trevlig prick kan man säga det kanske.
Absolut.
Men då återstår det för oss att bara nämna, vill man ställa frågor till podden så gör man det på
podden@edvardblom.se.
Sen så har vi även en viktig uppgift och det önskar en fantastisk midsommarhelg.
Hoppas ni får det helt underbart. Nu ska jag faktiskt iväg till, vi har ju inte barnen på förskolan nu på grund av pandemin, men vi ska ha vår egen förskoleavslutning här hemma istället. Så jag kommer snart få höra barnen sjunga trevliga sommarsånger. Ha en underbar sommar. Vi kommer väl tillbaks nästa vecka också, gör vi det? Vi brukar ha sommarlov, men vi har inte talat om det egentligen.
Nej, vi får ta en diskussion. Och drick inte för lite, drick inte för mycket. Njut av vädret.
Glöm inte varannan vin, annars kan man få vattenskador.
Skål!
Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.